Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej Rigmor! Dags för ännu ett avsnitt. Hej! Spännande. Vi som sitter på varsitt håll, vi tycker också det är jättekul att få träffas så här på våra avsnitt numera. And in real life. Hur mår du?
Fint. Fint. Tack. Peppar, ja. Peppar.
Ja. Skönt. Skönt i dessa tider. Alltså jag skulle vilja börja med att fråga dig Rigmor. Fast först kanske vi ska presentera oss. Vi har ju ändå kommit fram till att det är bra att göra varje gång ifall det kommer nya lyssnare som inte har hört på oss förut. Jag är Emma Genbäck, före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Och du?
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Där har ni oss. Men då skulle jag vilja börja med att fråga, jag vet Rigmor, att du gjort någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat i helgen och något spännande. Vad har du gjort för någonting? Berätta.
Jag har spelat in en liten filmsnutt, eller de har spelat in mig i en liten filmsnutt om Iliaden, Homeros Iliaden, som skrevs ner när, alltså grekerna var ju de som kom på att även foga en vokal till skriftspråket så att man kunde läsa en grekisk text även om man inte hade hört det grekiska språket.
Just det.
Och en av de tidigaste texterna, det är ju Homeros stora epos Iliaden och Odysseen. Och nu har ett förlag bestämt sig för att ge ut Iliaden först som ljudbok. Mm. Och då får vi ju lyssna på den här gamla, Lagerlöfs gamla, underbara svenska översättning som gjordes för typ 100 år sedan, men som verkligen håller i en hexameter takt av det här odödliga verket. Och då hade förlaget bett några stycken som de tyckte kunde ha något personligt att säga om Iliaden. Och det var inte långt, det var en liten snutt. Men jag gick ju tillbaks till min sönderlästa bok och med alla dessa anteckningar. Det var faktiskt en tidsresa i min eget liv också. För det var typ 30 år sedan jag satt med de här texterna väldigt intensivt ett halvår.
Ja, du skickade ju faktiskt, du tog ju kort på dina sidor och skickade till mig så jag fick se hur du har skrivit i marginalen. Det är fullständigt nerklottrat runt omkring så jag förstår att du har läst och antecknat i de där böckerna och levt med dem under ja. Men för mig, det är klart att man har hört talas om det här i skolan och så vidare, men för mig var det ändå ganska nytt så att jag tyckte det här lät spännande så jag har kikat lite på det och vi har pratat du och jag lite grann och jag skulle tycka att det var spännande att prata om den här grekiska mytologin och de här eposen och det här som utifrån vårat perspektiv i Sektpodden, går det? frågade jag ju dig. Jag frågade dig, ja, nu, går det? Tror vi det?
Ja, men jag tycker ju det. Därför att vår kultur, den blev ju del av de abrahamitiska religionerna. Kallar man skriftens religioner. Och skriftens religioner, det är då kristendom, judendom, islam, som utgår från en skriven text. Mm, men det gör ju inte de här som brukade då kallas polyteistiska religionerna. Så att i bibliska texter så tar ju författarna väldigt hårt avstånd ifrån den egyptiska religionen och ifrån de här templen, gudinnetemplen och höjdaltare till gudinnorna talas det om, och allt det här räknas ju som avgudadyrkan.
Mm.
Så där kan vi ju säga att om vi utgår från det som har varit statsreligion och nu mera den största religionen som vi har tillhört, så räknas ju den grekiska och hellenistiska och romerska religionen som hednisk, och den har ju liksom återuppstått ändå inom New Age-rörelsen.
Mm. Och där har vi varit väldigt inne också lite gärna förut när vi var inne på New Age. Ja.
Jag menar det. Och där är det mycket tal om de här gudarna och astrologi, och i planeterna har ju fått namn av de här gudarna. Man kan säga det att det är ju den grekiska gudavärlden som är den utarbetade andliga tankevärlden. Så romarna, de var ganska nöjda med vad grekerna hade tänkt ut, så att säga. Så de bara översatte berättelserna till sin språkstil och bytte namn på gudarna. Så att det är egentligen den så kallade hellenistiska perioden. Det är de grekiska gudarna som ibland får ha romerska namn och ibland får behålla sina grekiska namn, beroende på att de finns i texterna bevarade.
Just det. Men alltså när vi pratade i sektpodden så pratade vi om sekter. Fanns det sektbildningar inom de här falangerna då, nu? Ja, vad kan man...
Bra fråga tänker jag av dig, Emma. Därför att jag har ju påstått att alla religioner har sina sekter. Och det menar jag. Det har de verkligen. Och det vi kan jämföra med sekter i den här världen, i den antika världen, det är det som kallas mysteriereligionerna. Alltså att det fanns, till exempel i de gamla grekerna hade det här Eleusis. Vad hände i Eleusis? Man går ner, alltså de adepterna eller de troende, de går ner i en krypta och möter någonting, och det är lite oklart vad, och det är gudinnan och hennes dotter och någon...
Eleusis, vem är det? Berätta, ja.
Eleusis är ett mysterium. Eleusis är en plats. Okay. Men det är ett exempel på en krypta. Och så fort man går ner och några är invigda, men alla vet inte vad det här handlar om, då får man det här vi mot dem perspektivet. Mm. Och då är det inte barntillåtet där nere. Och då är det heller inte tillåtet för vem som helst. Kanske inte för kvinnor. Och då är man inne i de här slutna sällskapen. Mm. Där sekter uppstår.
Där det blir hemlighetsfullt och där man stänger ute vissa och vissa får vara med.
Ja. Och i det hemlighetsfulla så kan det här vanliga börja hända med missbruk, droger, övergrepp, utsugning, alltså att några utger sig för att veta mer och andra hoppas att få del av de här hemliga, magiska kunskaper, insikter, men kanske också makt som man i sin tur då kan missbruka mot de som inte är införstådda ute runt omkring.
Finns det, tror man att det har funnits alltså såna här grupper på den här tiden?
Ja visst, är det så.
Ja.
Och då man, även För 100 år sedan då var religionsvetarna väldigt intresserade av Mitras kulten i romarriket. Därför det var legionärerna, soldaternas religiösa ritualer. Och då var man återigen nere i kryptorna och det var tjuroffer och blod. Och det var inte kvinnor som deltog i det här, det var inte barn. Så det är man inne i det här, att det kan spåra iväg. Och samtidigt så är det den typen av riter, symboler, myter som har fascinerat många människor i vår tid.
Mm. Intressant. Alltså för mig är ju det här som sagt var ganska nytt, och nu har jag försökt att läst på lite grann och sådär, och när jag har läst, jag har ju inte läst Iliaden och Odysséen nu kan jag inte säga, men jag har ju läst på så att jag förstår i stora drag, och då har jag läst att jag tänker på det när vi pratar om insektpodden, så står det att gudarna de var till för att att ge råd till då de här olika personerna under trojanska kriget och så vidare, men också att de också manipulerade människorna till att göra. Stämmer det eller? Ja. Eller är det vad du som kan det här?
Ja, men vad kul. Jag tycker det är roligt därför att det du beskriver, det är ju att du är intresserad men inte lika införstådd eller inläst på det här. Jo, men så är det ju. Alltså, de här första texterna om den grekiska tankevärlden då. Om vi tar Iliaden först, så är det egentligen, den handlar bara om det sista året av en 10-årig belägring. Ett krig mellan greker, kallas akajer eller daner här i den, och trojaner. Och det är, på ett sätt kan man säga, det är som när man sitter och lyssnar på män som har gjort värnplikten ihop. Alltså när de drar sina historier. Och ju mer de har lidit och ju värre de har utstått, desto mer gläder de sig åt minnena. Mm. Och lite grann är det på samma sätt här. Det här är männens värld där hjältarna på grekernas sida, då är Achilles, liksom själva Iliaden inleds med att Achilles är arg. Mm. Achilles blir stött. Och sen handlar, man kan säga, Achilles humör är väldigt mycket en röd tråd genom hela Iliaden. Mm. Jag tycker första verserna som den börjar så här: sjung, o gudinna, om vreden som brann hos Peliden Achilles, olycksdiger till tusende kval för akajernas söner. Alltså sjung, o gudinna, om vreden som brann i Peliden. Och Peliden, det är, hans pappa hette Peleus. Och då säger man Peliden om Achilles, och kungarna Agamemnon och Menelaos, deras pappa heter Atreus och därför heter de Atriderna. Så det är ungefär som om min pappa hette Stig, så heter jag Stigsdotter, och vore jag en kille skulle jag heta Stigson. Det är ungefär så de pratar här. Och det som är fascinerande, som du var inne på där, det är att gudarna blandar sig i hela tiden vad människorna har för sig. Och de grekiska gudarna, de skiljer sig då ifrån de bibliska och islamska gudsbilden. För då är det Gud, han är en som finns, en skapargud i himlen, och skaparguden i himlen, han säger till oss människor: ni ska göra så här. Ni får inte göra det där. Mm. Och om ni bryter mot det jag har sagt, då händer det här. Så att det är liksom ett påbud. Men så är inte den grekiska tankevärlden. Den grekiska tankevärlden, där är gudarna ungefär som vi, men de är odödliga. Vilket betyder att vi har våran korta livstid eller långa livstid. Och då... Och det är alltså när vi grips av de här starka emotionerna eller programmen inom oss, de allmänmänskliga beteendena, när det tar över, då är vi under påverkan med det grekiska sättet att se av de här gudarna. Så då kan man säga att vissa personer står liksom närmare, verkar det som, den ena eller den andra gudomen.
Men det där tycker jag det är jätteintressant, därför att men vad är manipulation, eller vad är att vara påverkad? Det är ofta, det hänger ihop med känslor. Att man spelar på känslor, att man påverkar med känslor, eller att man blir kanske ett lättare byte på grund av känslor. Och det som du säger, så långt förstod jag också när jag läste ganska snabbt, att Iliaden handlar ju om Achilles vrede. Den är som en röd tråd igenom. Och det är klart, när man är arg för någonting så kan man ju så kanske man går med på mer saker också, mer lätt styrd, tänker jag. Alltså det är en ganska intressant koppling i alla fall till
Och när du pratar om manipulation så kan jag säga, de är manipulativa. En av de vackraste delarna i hela den grekiska litteraturen, det är ju det som kallas hieroskamos. Alltså det himmelska bröllopet. Det är det som i Bibeln du har i Höga visan. Alltså när det gudomliga möts i en himmelsk, men ändå erotisk möte mellan de älskande. Och det här och det är den 14:e sången så står det. Men det är ju samtidigt så märkligt här i Iliaden. Därför det handlar om manipulation. Det är nämligen Hera, himladrottningen, som är gift med Zeus, som är himmelshärskaren. Och nu handlar det om att hon tycker att han liksom... Han hjälper inte det lag hon håller på. Hon håller nämligen på grekerna mot trojanerna. Och då vill hon försöka att förblinda honom eller dra bort hans uppmärksamhet från någonting som han hade tänkt sig att hjälpa till med. Och vad gör Hera då? Jo, hon går till Afrodite, som hon dessemellan inte alls är speciellt vän med. Men hon är ju himladrottningen, och så säger hon till Afrodite, kan du låna mig det här bältet som är så vackert? För när man har det på sig, då får man hela den här utstrålningen som en man inte kan motstå.
Afrodite är kärlekens gudinna, eller hur?
Afrodite, kärlekens gudinna. Så hon lånar ut sitt bälte, i det här fallet till hustrun, till Zeus. Och då säger han här i den 14:e sången att nej, men han är mer kär när han ser henne komma, mer kär än han var när de träffades första gången i smyg för sina föräldrar. Och mer kär än, och så räknar han upp en massa älskarinnor han har haft. Och hon beger sig alltså till bergskedjan med berget Ida, där han växte upp på Kreta. Och där så säger hon, men jag vill inte att alla ser på oss. Solen kan nej. Och han ordnar den här blomstergrottan som är beskriven. Och sen älskar de med varandra. Men hon har hela tiden något annat i sinnet. Så man kan säga, hon manipulerar storguden in i att han ska slumra in och sova och inte riktigt se vad hon har för sig. Så hon är verkligen den stora förförskan här, om vi talar om manipulation.
Ja, det är ju jätteintressant, för vad har kvinnor använt för makt mot män i många, många år? Ja, men det är väl just det här. Försökt i alla fall, när de inte har några andra sätt att tillgå.
I så fall har kvinnan i det läget lånat Afrodites gördel med grekernas sätt att se då. Då kan man förtrolla en man.
Men det är ju intressant, för det är ju verkligen så. Alltså, ju mer man läser så tycker jag så, man ser ju att man kan lära sig hur människan fungerar genom att se på de här gudarnas olika... De står ju för olika saker. De har olika attribut och olika liksom... som jag uppfattar det, så blir de väldigt mycket av det de då står för. Liksom. Och som återspeglar.
Det, Om jag får avbryta dig så, bara för att säga att precis så är det. Ja. Det här är traderad människokunskap. Mm. Så att om de i våra monoteistiska religioner så säger gudomen, gör så här, du får inte göra så här, och det här skulle i så fall bli konsekvenserna. Så säger grekernas religiösa värld istället, så här är det, såna här är vi, och så här blir det. Och lär av gudarnas misstag, för du ser här hur förvecklingarna blir om du agerar som den och den guden gjorde i det och det läget. Så de lider som vi, och de gör misstag och de blir ovänner. Så därför tänker jag, det är en traderad människokunskap som vi får i den grekiska mytologin. Och jag tror det är därför den lever fortfarande och väcker. Och det är ju det då, den har liksom väckt så mycket inspiration i litteratur, i numera i film, men också i den, redan från början i teatern, den grekiska tragedierna. De leker hela tiden med de här allmänt kända berättelserna, deras myter.
Ja, och jag tänker också... Ja, förlåt, säger du.
Nej, jag pratar så mycket sen.
Jag tänkte bara på det vi pratade om sist, om det här med Ertels A-stil i hur man pratar. Och jag tänker att det här är ju verkligen A-stil, med storsvulstiga ord och mycket känslor, och det är allt eller inget och så vidare. Och på något sätt ser det som att, men vi pratar också om att människan behöver någonstans ytterligheterna för att lära sig och för att riktigt förstå, tänker jag. Och därför så är det väl just som du säger, människokunskap, att man, då slipper man göra kanske de här misstagen själv, om man tittar och ser och lär.
Och jag tror inte man slipper det, men när man har gjort dem och sitter där med eftertankens kranka blekhet, som det heter i Hamlet, men då kan man känna igen sig. Aj, aj, aj. Och kanske lära av misstagen, men vad vore ett liv utan misstag och smärta.
Ja, man kanske får lite tröst också i att någon annan har gjort misstagen också.
Man är del av ett skeende som har hänt förut. Men det är inte mindre smärtsamt kanske, men det är det är intressant.
Jag tänker lite gärna på min erfarenhet av livet i Knutby, där man liksom skulle till varje pris undvika misstag och bli perfekt och allt det här. Så blir det på något sätt, det här blir ju, som du säger, människan kanske inte kan undgå, eller vi kan inte undgå att göra misstag, men vi kan lära oss, och vi kan kanske inte vara så rädda för att göra misstag heller hela tiden. Och att det är mycket mer befriande, tycker jag i alla fall, att se på livet så. Jag måste inte göra allting perfekt och bra, utan jag får göra misstag och jag får lära mig och jag får gå vidare, och förhoppningsvis så blir jag klokare utav det istället.
Ja, men Emma, det där lät väldigt fint. Men jag tycker väl att en del misstag får man inte göra, men då när de händer så är det en tragedi. Ja. Och inte minst i Knutby, för där skedde det misstag bortom. Ja, men jag vet vad du menar.
Naturligtvis.
I det lilla är det naturligtvis så. Och framförallt de här berättelserna, de lever ju för att de är så fascinerande. Så att, ska vi gå igenom lite grann vilka gudomarna är? Har du tänkt över det också? Var det något av det du hade...
Jo, men jag har kikat lite grann på vad det finns för typer av gudar. Och som jag sa, det här att de står för så tydliga, så att absolut. Vi har redan pratat om Afrodite till exempel. Men det är ju säkert en sån gudinna som de flesta känner till.
Och då är det så att du för faktiskt in oss på, vad krigade de om? Vad var orsaken till kriget som Iliaden beskriver? Får jag berätta det?
Ja, men absolut.
Och det kan man alltså inte läsa i Iliaden. För som sagt, det handlar bara om det sista året av den här 10-åriga belägringen. Men det finns, då talar man om den Troja-cykeln. Alltså det är berättelser, dramatik, av andra författare. Så man får ändå veta hur det hela började. Och då började det så här. Cherchez la femme. Sök efter kvinnan som orsak. För att Iliaden handlar ju som sagt om de här soldaterna och krigarna. Och då var det så att prins Paris av Troja. Han var en jättesöt sån här, du vet, en ung kille som gillade att vara ute. Han var herdeprinsen, han vaktade fåren, var ute på ängarna, han var musikalisk, han brukade spela. Han såg jättebra ut med lite så här långa lockar som popkillarna har haft, vet du. Och så tittar de stora gudinnorna, så ser de honom och så bestämmer de sig för att de ska liksom fråga Paris vilken av de tre stora gudinnorna. Och då är det Hera, himladrottningen. Och då är det Athena som är inte född på vanligt sätt, utan hon är född ur pappa Zeus panna. Så hon är så klartänkt och hon är strategisk, hon är en krigsgudinna, hon är extremt smart och klarsynt. Och så är det då Afrodite som är den här kärleksgudinnan. Och så går de till Paris och så säger de så här: Paris, det här äpplet, ge det till den som du tycker är den vackraste av oss. Mm-hmm. Och så säger Hera så här: om du väljer mig så ska jag ge dig makt, anseende, lyckligt familjeliv. Och så säger Athena: om du ger det till mig så ska jag ge dig liksom seger i strid och vishet. Och då säger Afrodite: om du ger äpplet till mig, då ska jag ge dig den vackraste kvinnan i världen. Och den dumme Paris, vem tror du han ger äpplet?
Afrodite.
Ja, han gör det. Och den vackraste kvinnan i världen, det är Helena. Men hon är redan gift med kung Menelaos. Så han tar med sig Helena och en hel del skatter och saker ifrån Menelaos rike och drar över vattnet mot det som idag är Turkiets gräns. Troja ligger liksom på västkusten av Turkiet. Och när Menelaos kommer tillbaka till sitt hem så är hustrun borta. Och det här är ju en fruktansvärd både sorg men också prestigeförlust och allt vad du vill. Så han talar med sin bror Agamemnon. Och de samlar ihop då hjältar, krigare från den grekiska kusten och övärlden. Och så drar de över till Troja för att ta tillbaka Helena.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Det är liksom krigets inledning.
Det är därför de krigar sedan i 10 långa år. Ja.
Men som det brukar vara så handlar det säkert då som nu kriget om resurser och om maktkonstellationer och så. Men det är så här sagan är berättad i alla fall.
Ja, och där hade vi tre utav grinnorna i alla fall då.
Ja, de
som var
de
inblandade.
Tre.
Och de, så det kan man väl säga att de var ganska manipulativa i sin... alltså, tänker man att gudinnorna ville skapa lite kaos? Eller hur tolkar man det?
Nej.
Liksom? Eller,
nej, men det blev ju så då. Därför att sen när det blev krig, så då är ju Paris, då har ju han gett äpplet till Afrodite. Mm. Så att det här att gudarna tog parti... Ja, Afrodite, hon är på trojanernas sida. Men Paris, han är verkligen ingen stor stridsman eller hjälte. För han hänger mest inne i palatset med de söta flickorna. Medan, så att hans bror Hector, det är den stridande hjälten på trojanernas sida. Men han har då hjälp av Afrodite. Och hon har i sin tur också hjälp av Ares, självaste krigsguden, som är son till Zeus och Hera. Och han är liksom som, han är ungefär som Achilles är på jorden, sån är Ares i himmelriket. Han har också en sån där växlande opolitligt humör, men är å andra sidan besinningslös och stridslysten. Den fejdomättlige Ares kallas han till exempel.
Jag tror att jag läste någonting om att han var den illa omtyckta krigsguden, tror jag att jag fick läste någonstans.
Det beror nog på vem. De var arga på honom. Även hans pappa var arg på honom. Och alla, men det är för att han är lite modersbunden. Han är, alltså han är obehärskad. Det är en manlig dygd, har ju alltid varit att man är pålitlig och står vid sitt ord. Men det är varken Ares eller Achilles som vi kan komma till sen. Och den tredje guden som är på trojanernas sida, det är Apollo. Därför att Achilles är så här sur och arg i början, det beror på att de hade tagit krigsbyten ifrån de här städerna som när de belägrades så härjade de här akajerna runt Troja. Och Troja heter alltså Ilion, det är därför det heter Iliaden, historien om Ilion. För Ilion är namnet på staden Troja, ett annat namn på det. Ja. Och då hade de tagit krigsbyte, och då hade de tagit två vackra unga kvinnor i krigsbyte, och den ena hette Chryseis, men hon råkar ju vara dotter till en Apollonpräst. Mm. Och henne hade Agamemnon tagit till sig, och då skickade Apollon såna här pestpilar, så pesten, apropå pandemin, så anses ju i den grekiska mytologin, så när det blir en epidemi så är Apollons giftpilar som träffar oss. Det är faktiskt lite, Apollon är så fascinerande, vi kan ju stanna lite vid honom, därför att han är alltings, han är esteten, alltså måtten, det gyllene snittet, och få till liksom, han är också då poesin, att få till formen i dikten, och han spelar lyra, och det är harmoni i musiken, allt det där. Dionysos är hans motsats, kan man säga, för där är de råa klangerna som kan skära snett och som kan bära av i rus och berusning och för mycket vin, medan Apollon är den här måttfulla. Så att när grekerna fattar att de har tagit Apollon, prästens dotter, så lämnar de tillbaka henne, för de vågar inte reta upp guden Apollon emot sig, och att pesten bryter ut, ja, men då är ju hela armén utslagen utan att det har handlat om en strid. Så att de här, Afrodite, Ares, Apollon, de är liksom på trojanernas sida, medan på grekernas sida, och tänk på det, vad tror du att Hera och Athena, om du tänker dig dem som är motsvarighet till en kvinnliga, till kvinnorna på jorden. Mm. Hur tror du de tänker om Paris? Tror du att de älskar honom som valde någon annan?
Nej, jag höll på att säga en nej, naturligtvis inte. De var väl
en ledande
sjuka.
Fråga.
Ja, en ledande fråga.
Och så
tvärtom,
blev det.
Skulle jag tro.
Ja, så både Athena och Hera, de håller på Akajerna som grekerna kallas.
Ja, det är klart. Ja.
Och så får de med sig Poseidon lite senare. Och så medan Zeus då, han är någorlunda neutral, men han vacklar lite och låter sig stundtals bevekas av Achilles mamma som är en havsgudinna som heter Thetis och sådär. Och det är därför som att Hera då liksom förför honom och får honom att somna in och bli dusig av älskog istället för att fullfölja och hjälpa, som hon tycker då, fel sida.
Ja, intressant. Ja, det finns ju, det är, alltså de här gudarna och gudinnorna, de har ju verkligen knep för att komma dit de vill genom hela den här historien.
Ja.
Jag tänker vi kan lära oss mycket om manipulationens grunder genom
det
de här.
Det kan vi göra. Ja, berättelsen om dem är ju berättelsen om allianser, konflikter, hämnd, sårade känslor. Det är det som driver berättelserna. Det blir ju ingen, om allting skulle vara perfekt och alla var snälla och goda. Varje berättelse, varje drama, varje saga börjar ju med ett problem.
Ja, det skulle inte bli en spännande saga om det inte fanns ett problem.
Så är det.
Ja.
Så är det. Så att om vi tar de här viktiga gudarna, så vill jag ju då säga att det är tre bröder, Zeus, Poseidon och Hades. Och de delar liksom upp världen sinsemellan till respektive maktområde. Så Zeus, han får himlen. Och därför är han kallas ju molnskockaren. Och han har genom blixten som kan tutta eld på byggnader och trä och så vidare, allt som är brännbart, så är han liksom, han har elden och blixten till sitt förfogande, så han är den starka himmelshärskaren.
Och ja, han håller en blixt som attribut också, gör han inte det?
Ja, Zeus brukar, det är han.
Ja.
Och romarna kallar honom Jupiter sen. Och hans bror då, Poseidon. Vad tänkte du på då?
Då tänker jag på Göteborg.
Ja!
Och Poseidon uppe på avenyn längst upp. Poseidon som står där. Ja,
där och vattnet forsar runt honom. Ja. Och det är väl Mille som har gjort honom, kan jag tro.
Ja, och, jag tror det.
Ja, och Poseidon då, han är havets härskare. Jag måste erkänna, jag är ganska svag för Poseidon. Han kallas ju också jordskakaren, för han är jordbävningarnas gudom. Och tsunamin, den här vågen som kommer. Du vet, det var vulkanaktivitet runt Medelhavet. Det är det ju fortfarande. Men det hände ju en enorm katastrof på 1100-talet före vår tideräkning, som satte punkt, tror man, på den här underbara sena bronsålderskulturen som på Kreta, Knossos och så vidare. Ja, så Poseidon, han är den, men han har också hästarna. Och för mig är det två saker i livet som har varit, liksom, förutom kärleken och familjen, som har betytt mest för mig, så är ju seglingen och hästarna. Och då, och vet du vad Poseidon har för attribut?
Visst är det en treudd han har, eller?
Ja, det är harpunen, det är treudden. Så när mina söner gjorde värnplikt och erövrade gröna basken, alltså att den här treudden som kustjägarnas symbol, när jag ser vad den, jag känner rätt så många före detta kustjägare, eller, alltså jag ser vad den här symbolen lever starkt i deras upplevelse av den uppgiften i försvaret. Ja, så det var de två bröderna, och deras tredje brorsa, han heter då Hades. Och Hades, han var härskare, han?
Dödsriket.
Ja, i underjorden. Och den skiljs ju ifrån För grekerna så är det floden Styx som man liksom måste över färjekaren som tar oss över med Karons färja in i Hades land. Och det, för grekerna var det så otroligt viktigt, det framgår också av Iliaden, att man fick begrava den som är död. För så länge en människa inte är begravd så får han eller hon inte komma in i Hades och liksom slå sig till ro där. Utan man blir som en sån här irrande ande, tänkte de sig.
Ja, det var väl därför det var så viktigt för där på slutet, tänker Iliaden, när Hektors begravning, att hans pappa, vad heter han då, kommer jag inte ihåg, men vill ha tillbaka hans sin
Priamos.
Sons kropp. Ja, Priamos, just det.
Kungs Priamos, ja.
Ja, att då förstår man ännu mer varför det var viktigt för honom.
Ja.
Mm.
Och det var, och det var om vi tar Iliaden, så är det ju så då att det finns, det tycker jag är så festligt. Vi kan lägga ut på våran Facebook-sida bilder på det. Nej, men Achilles, han är ju den här, han är ju, det finns en spådom att de inte kan vinna kriget utan Achilles. Han är liksom soldaternas Zlatan, kan man säga. Utan honom så kan de inte. Han är anfallaren. Men sen då när Agamemnon lämnar tillbaka den här Kriseus, den här Apollondottern, då säger de att nej, men då tar jag Briseus istället som Achilles fick, säger Agamemnon. Och han är ju befälhavare så han kan ju bestämma. Mm. Men då, det är då Achilles blir sur. Att tror du att du ska ta mitt krigsbyte som jag hade fått? Tror du att du gör hur som helst med mig? Då går han ner och sätter sig vid stranden. Och hans mamma är Tetis, havsgudinnan. Och så säger han till henne så här: kan inte du prata med Zeus så att han hjälper trojanerna? För nu vill jag att mina kompisar då, liksom hans lagkamrater, hans, att de ska besegras. För de har svikit mig. Förstår
Aha,
du?
Ja, just det.
Han sätter sitt eget humör före det uppdrag som man har som lagkamrat. Mm. Och det är liksom definitionen av en diva. Det är omanligt att svika laget. Så där sitter han. Och då är det ett speciellt motiv i den grekiska konsten som heter Achilles i slöjan. Jag har en bok där de här olika motiven från krukor och ifrån liksom samlade. Så det var, och då sitter han och ser ut lite som en kvinna som sitter så här med en slöja runt sig. Och då sitter han och är sur och inte ett dugg krigisk. Och sen då när han är putt och inte, jag vill åka hem, jag struntar i det här, jag vill inte vara med. Men han har en bäste vän, och en del tror att det var hans älskare som heter Patroklos. Och då säger Patroklos så här: men om inte du ska vara med i striden, kan inte jag få låna din rustning? För Achilles har en fantastisk rustning. Jo, det får han göra. Och då säger Achilles till honom: men när du är ute på slagfältet, ger inte fram ända fram till stadsmuren vid Troja. För det är för riskabelt, utan du får stanna där. Men han blir ju, Patroklos blir ju så begeistrad när han känner den här övermodet. Att nu tror de att det är Achilles som är ute. Och den här flotta rustningen, jag känner mig som Achilles. Det här går jättebra. Och så ger han sig ända upp och blir dödad av Hektor. Och då slår ju Achilles humör om till det andra. Därför nu ska han hämnas. Så då är han precis bärsärk skogstokig. Och det är då han med gnisslande tänder och vad det står knyter på sig allt benskydd och alltihopa. Och sen ger han sig in i striden. Och då står striden mellan Hektor och Achilles. Och det blev då Hektors slut. Och Hektor, han är så ädel. Det tycker jag också är så intressant. För att i den här berättelsen så ser man, ja men, de som är anfallare, de har ju rest hemifrån till ett annat land. Och nu vill de ta, visserligen Helena, men en hel del annat också i det här området. Medan Hektor och trojanerna, Nej, men de försvarar ju sin hemstad. Och de på kvällen när mörker faller, de går in till sin fru. Hector har gift med Andromeda, de har en liten son. Liksom han har sin familj där, sina vänner. Och så går de ut igen och strider nästa dag på fältet. Och det är en skillnad i att vara anfallare och vara försvarare, tänker jag.
Ja, ja, på något sätt så är det som att, ja, men jag tänker försvararen där. Han försvarar sin familj. Det blir något, som du säger, något ädelt, ja. Och någonting självklart, ja. Är att om man blir i den situationen, så ja, då måste man ju försvara, ja. De man har nära sig. Ja,
ja. Mm. Man måste det, men det gör ju inte Paris som vi pratar om. Så det finns ett ställe där Hector står och liksom, ryck upp dig, följ med ut, du kämpar du också. Nej, nej. Och då säger han vid ett tillfälle att nej, det vore... Om Paris var liksom död och begraven, så vore det i princip mindre bekymmer för mig. Så less är han på den här brorsan, som är lite av en playboy istället. Men Hector är ju den noblaste i det här kriget, kan man säga. För att när det sen drar ihop sig till slutstrid, så säger han till Achilles: låt oss lova varandra att den som blir dödad, för det är han inställd på, så kommer det att bli, att vi ger kroppen, liket, till fränderna så att den blir begravd.
Ja, just det.
Och då svarar bara Achilles arrogant, typ in your dreams. Han liksom ger inte en tum. Så när han är sur, då sitter han och jättehänger och vill inte vara med. När han är rasande, då har han liksom inget nobelt kvar heller. Utan då är han skogstokig åt det hållet. Det är hans karaktär.
Mm. Men jag tycker det är intressant, för att alla de här olika personligheterna har ju väldigt tydliga och distinkta karaktärer. Ja. Det är liksom inget, men det är verkligen svart eller vitt. Och det blir ju lätt på ett sätt att i olika situationer kunna känna igen sig i olika... Utav de här personerna. Så det blir, jag förstår att det blir ett bra mått på sig själv i olika lägen, om man nu använder det här som ett...
Nej, men jag tror att det är precis så som du säger, eftersom det här är berättelsen om män. Den andra hjälten i Athenas favoriter, det är ju Achilles och Diomedes. Hon är särskilt förtjust i Diomedes. Han är lika stark och fruktad som Achilles. Mm. Men han surar inte däremot. Utan han är liksom konstant farlig soldat. Jag har tänkt så här. Att, ja, men jag som var så förläst på sagor och inte minst på... Homeros tidigt i livet, att jag tror kanske att jag var förälskad i den ena och den andra av de här karaktärerna, och att det kanske bidrog till hur jag hade inga bröder, att jag lärde mig förstå och tyckte också att killarna var spännande, för jag kände igen de här dragen. Så mycket kan man ju påverkas faktiskt av stark litteratur.
Ja, men absolut. Men när vi pratar om så här med olika karaktärer, så har också en annan sak som jag dykt på när jag har förberett mig lite grann för den här gången. Och det var, nu var det inte Iliaden, utan det var faktiskt Odysseen som de pratade om någonting som de kallar för det heuristiska personlighetsverktyget, ett enagram med 9 punkter med personlighetssymboler. Som egentligen är ganska, när vi pratar om de här olika tydliga, så fattar jag det som de här 9 olika personlighetsdragen är ganska tydligt, de här olika personerna som man möter i de här sagorna eller historierna. Jag kan inte alla de där 9, men som jag har förstått så är det liksom väldigt specifika självbilder som ska vara liksom en positiv motivation, men varje sån här självbild har också då, som man kallar, en dödlig synd. Som de beskriver, som tenderar att vara då hennes eller hans akilleshäl, och så ska man då kunna hitta sin där jag läste om det så sa de väl att det låter kanske enkelt, men det är ett väldigt komplext verktyg som de har då, och det här fanns, som jag förstod, redan på när Pythagoras fanns, så kände han till det, så man trodde då att Homeros kan ha känt till enagrammet och liksom införlivat det i sina mästerverk, som jag förstod det. Jag tyckte bara det lät intressant utifrån vad vi pratar om här, med att det är så tydliga karaktärer och att man kanske kan till och med plocka ner dem till att känna igen sina egna personlighetsdrag och lära sig mer om sig själv. Ja, jag vet inte. Intressant.
Vilken författare, var hittar du den
det skulle teorin. Jag ha skrivit upp. Ja, den hittar jag på en... Det skulle jag ta upp, det har jag inte med mig här nu.
Men
det får jag plocka fram till nästa gång. Men det var på nätet i alla fall var det jag läste det. Men jag tyckte det bara var lite spännande och lite intressant.
Jag tänker att du är inne på någonting som, när vi har pratat om sociobiologi, genetik, allmänmänskliga beteendemönster, humanetologi, sociopsykologi. Det är ju att vissa egenheter ingår i att vara människa, men man har olika tydligt. Till exempel extroverta personligheter som är pratsamma, utåtriktade, introverta personer som är mer förtänksamma, tänker sig för, kommer sen fram till någonting som man har tänkt igenom. Om man tar Odysseus till exempel, du var inne på Odysseen. Odysseus är ju den här kluriga strategen som är mer då introvert karaktär, kan man tänka. Som har den här visheten inom sig och inte har något, han har inte något behov av att glänsa själv, medan de här hjältetyperna, de är mera som stjärnorna i som vi kallar stjärnor idag i storfilmer och så vidare. Ja, men tycker om att synas, tycker om att vara och stå i frontlinjen och vara hjältarna. Ja. Så att, och det är ju likadant med oss människor, att man kan ha inom sig och känna igen det allmänmänskliga, men man kanske inte har det uttryckt. Vi är väldigt olika, men ändå har vi de här mänskliga sidorna, så vi känner igen och förstår dem om vi inte har någon brist i den förmågan. Så det kan ligga något i.
Och jag tänker också, som vi pratade om sist, just det här med att med självkännedom så kan man också undvika att bli manipulerad, därför att man kan se sina egna egenskaper som kanske kan vara svagheter eller sidor som lättare skulle kunna gå på saker eller att man skulle falla för saker på det sättet. Så att det är väl alltid bra
då för du in en gudom som vi inte har pratat om, av de stora grekiska gudarna, och det är ju Hermes. Hermes som brukar avbildas med en liten hjälm som det är vingar på, och så har han sandaler och så är det vingar upp på dem också. För han är gudarnas budbärare. Och han är också affärsmännens, handelsmännens gudom. Så de liksom, det gäller att ligga bra till hos Hermes, för de är ju på resa och tar emot resanden och utbyte som handel handlar om. Men Hermes är också tjuvarnas gudom. Så att det här att skära emellan lite, passa på. Och att när du för in begreppet manipulation, det är ju att man blir lite lurad. Tror man gott om alla, och som jag var inne på, till skillnad från djuren, de kanske också kan luras, men inte genom språket som vi kan. Vi kan ju liksom bedyra saker och lova saker, och så är det inte sant.
Precis,
ljuga. Och lögner. Och så jag menar, på det sättet har du rätt. Men man är ju också, tänker jag, manipulerad av sina stora passioner.
Ja.
För är du, liksom, är du mamma till ett barn som gör dumma saker, så är det ändå så att många mammor liksom utåt försvarar sin unge, även om det inte är rätt. Eller du kan bli förälskad i en skitstövel, Emma. Man kan det. Och det är ju inte bra, och inte leder det kanske till något som gör en själv gott i längden. Men i passionen så drivs man i alla fall in i det här. För det är en sån känsla att vara i kontakt med det där som är Ja, översinnligt. Och som grekerna då menar, liksom en glimt av det gudomliga som vi upplever. Men det är inte bara gott. Det är det som är så intressant med dem. Utan man kan också bli begeistrad av drogen, som det är det dionysiska, liksom att alkoholen, och man släpper loss saker och ting som man inte borde, och men i karnevalen där så förvandlas männen till satyrer liksom, med bockfot och horn, och man kan inte lita på dem, och kvinnorna, alltså att man har de här möjligheterna att gå över gränsen också.
Mm. Ja, men det är väl så, känslorus talar man ju om, och det är väl inte för inte att man blir berusad även av känslor. Och jag tänker på när vi pratade också förra gången, just där att när man har gått åt en riktning, övertygad om någonting, och så även när man sen börjar bli kanske tveksam, så tenderar man att övertyga sig själv, därför att man vill inte heller gå ifrån den där vägen. Det kanske både för att man inte vill erkänna för andra, men kanske inte heller för sig själv, och kanske inte heller vill förlora känslor eller upplevelser som finns med i det där.
Så är det.
Ja.
Så är det, dessvärre.
Ja. Jag hittade faktiskt här vart jag hade hittat det här, och det är på en sida som heter Epoch Times, och författaren till heter James Sale. Och,
Men så det är en modern författare. Du pratade om Pythagoras, så jag tänkte att
ja, nej. Han bara hänvisade. Nej, han hänvisade till Pythagoras att det här enagrammet fanns redan 2500 före Kristus i Babylon och Mellanöstern, menar man. Där kan man läsa i alla fall.
Ja, enagram, det låter som siffersymbolik, och det är ju, då är vi ju inne på, jag menar, i Fornegypten så pratar man om Enneaden, de nio stora gudarna. I grekisk mytologi så pratar man om de 12 huvudgudarna. Och jag tror att vårt minne funkar på det sättet. Att det är svårt att komma ihåg fler än 10-12. 12 lärjungar ska Jesus ha i Bibeln. Och 12 ska sitta, 12 plus 12 ska sitta enligt uppenbarelseboken runt himmelska tronen och så vidare. Så att det är något med de här magiska talen som vi också känner igen, apropå Babylon då, från Kabbala som kom ifrån, som är siffermagi och annat magiskt som kom ifrån den tankevärlden. Kul, kul, Emma. Hade du hittat det?
Ja.
Jag tänker alltså, också, det här, jag vill säga någonting bara. Ja. Alltså de här motiven, Achilles i slöjan och äventyr som Odysseus är med om på vägen hem, som är beskrivna i Odysseen, och gudarnas ränker och situationer. De är ju så kända motiv i konsten. Så grekerna hade på sina fat som man hade på bordet, eller skålar som man serverade, eller såna här krukor, så dekorerade man med de här bilderna. Och då har jag tänkt att om jag hade ett sånt fat på bordet, så vet jag att mina barnbarn, faktiskt alla mina barnbarn har sagt till mig så här: farmor, berätta något. Mm. Och då berättar jag de här typerna av sagor för dem. Och då tänker jag att hade jag en sån skål, så skulle det vara som en mindmap. Där man börjar med, men vem är det här? Ja, det är Achilles i slöja. Ja, men varför sitter han där? Ja, det är hans mamma Tetis, havsgudinnan. Hur hon ville göra sin son odödlig. Och doppade honom i den här brygden eller i Styx. Men hon höll ju honom i hälsenan. Och så kom pappa in och sa, vad gör du? Och då ryckte hon upp honom. Och så fick han kvar märket efter mammas grepp. Och det är liksom den sårbara punkten hos män som påminner lite grann om Achilles. Och sen kan man gå vidare till Tetis, och det var hon som hjälpte Dionysos när menaderna, bakanterna, jagar honom. För då, vad är bakanterna, farmor? Ja, men när kvinnor jagar i flock, förstår ni, killar, då får man vara försiktig. Och när de har gaddat ihop sig. Och så, alltså att man kan vandra mellan de här berättelserna. Det är som förgreningar. Och det är, ja, det är en värld som har inspirerat så många författare och poeter och konstnärer.
Ja, men det är ju fascinerande som du säger, för de här historierna, de kommer ju igen om och om och om igen. Nu finns de i populärkulturen så det bara sjunger om det överallt. Så det görs ju filmer, precis, och serier,
ja, ja,
och böcker. Och min son har ju, kan ju ganska mycket om de här grejerna. Vet. Alltså, därför att de läser böcker, de ser filmer och de ja, namnen, precis, figurerar, historierna figurerar. Och det är ju verkligen spännande, ja, och intressant. Ja. Ja, alltså det här var så inte. Tack, Rigmor. Vi börjar närma,
tack,
oss slutet för den här dagen, eller för det här avsnittet. Men,
är ja, det möjligt?
Det finns massor att prata om. Ja, det är möjligt. Men tack, Rigmor. Jag hade älskat att ha. Jag hade en fantastisk farmor, men om hon hade kunnat berätta de här historierna hade varit vilken fest man hade fått som liten. Men jag hade en morfar som berättade historier, dock inte från den grekiska mytologin, men han kunde sagor i alla fall.
Ja, ja.
Ja, tack, Rigmor. Ska vi säga att det är slut för idag? Där.
Ja, och att vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Vi säger så.
Ja. Tack, Emma. Och tack, lyssnare.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.